Vilken märklig stol det här är.
Den kostar.
Nej, men den är så här, man sitter och man hankar halka. Det gör ingenting. Jag sitter så här ändå.
Vill du ha en annan?
Nej, det är bra.
Ser ni
vad? Som att det ser. Det är så jävla bra.
Ja. Får du gå med Jeff då, Jesper? Gjorde han det eller?
Ja, han gör
det. Ja, men bra.
Han fattar, fattar läget.
Nu är det bara brudarna. Och du har vatten och allt.
Jajamän.
Allt är bra.
Bredvid Bromé denna gång skådespelerskan Maria Lundqvist om drömmar, mod, att våga och att få stryk.
Men de som var elaka, som slog på mig och som skickade lappar och målade ut mig och sa att jag var ful och att jag var en fin August och hade Hawaii-röv och det där, det sitter kvar som ett sånt stämpel, puff, rakt i skallen på mig liksom, för evigt.
Jesper och jag gör hundtricket och träffar en man som tycker det behövs fler leenden på stan.
Gladeligen håller upp dörrarna och ler och säger hej till folk till höger och vänster. Och det slår sällan fel. Det är sällan man får så här, vad är du för en knäppjök så att säga. Det är inte så jävla komplicerat att vara lite skön så att säga.
Varmt välkomna. Om att våga flyga heter Maria Lundqvists föreställning som turnerar för utsålda hus. Den handlar om livet, om kärlek och att våga ge sig både ut och hän. Hon gör den tillsammans med sin stora kärlek Kristoffer som hon träffade i samband med jobb för 10 år sedan. Och snart så blir det bröllop. Marias första. Det var inte självklart att lämna pappan till sina 4 barn. De hade ju delat ett halvt liv med varandra. Och omgivningen var inte helt okej med åldersskillnaden 21 år dem emellan. För mig är Maria Lundqvist en modig människa. Hon väjer inte för de svåra frågorna vare sig i sitt jobb eller privatliv. Guldbaggevinnare. Hon har gjort komediserien om Sally. Och hon har tolkat stora, starka kvinnoroller. Till exempel mamman i SVT-serien 30 grader i februari. Hon gestaltar ofta inte helt okomplicerade människor. Något som hon ser som själva inspirationen till att tagga ja till en roll. Det och svettningarna. Föreställningen om att våga flyga utvecklas hela tiden. Och när jag och Maria träffas så har hon precis kommit hem ifrån en inspirationsresa i Rom. Som var kombinerad födelsedagsresa eftersom blivande maken fyllde år.
Han fick välja om han vill åka till Barcelona eller om han vill åka till Rom eller Prag eller Moskva. Jag hade lite olika europeiska städer så här, som han fick välja mellan.
Hur många år fyllde han då?
Han fyllde 30, ja, kanske 32. Eller 35 var det nog. 35.
Ja, det är ju lite sådär halvstort.
Ja, det är det.
Ja.
Mm. Och säger jag rätt nu? Ja, hoppas det. Det är 21 år mellan oss och jag fyllde 56. Så då stämmer det, ja. Då fyllde han 35 och jag fyllde 56 i oktober.
Hur mycket tänker du på siffror?
När det gäller ekonomi så försöker jag inte tänka på det för att bli bara så ledsen. Eller också blir jag hysteriskt glad. Och vad det gäller kärlek så, som du nyss förstod då, så har jag nog tappat det helt. Jag eller bryr mig inte där.
Fanns det vid något tillfälle då du funderade på att oj, han är 21 år yngre än
ja,
vad jag är?
Absolut. Initialt fanns det ju var det ju väldigt tydligt att han, tack vare att han var så ung, så fanns han ju inte i någon farozon för mig som levde etablerat med en man sedan 25 år och 4 barn och katter och marsvin och segelbåt. Och du vet, hela i det där livet. Men det var nog också den naiviteten som jag då satte likhetstecken med att ålder inte har någon betydelse, som gjorde att jag föll så starkt. För jag öppnade upp mitt hjärta helt till denna fantastiska människa som lyckades också. Då har han ju också sagt att han hade heller inte någon tanke på att det kunde hända, att vi skulle bli så kära i varandra. Om nu det är det starkaste ordet för vad man kan bli när man vill vara med någon. Kär. Ibland är det så slarvigt använt. Men, så att vi lekte ju in i varandras innersta rum. med tankar och funderingar och djuplodade saker som vi knappt hade pratat med någon annan om. Sen så stod vi där plötsligt med våra själar blottade för varandra och så skulle vi säga hej då. Och det gick ju inte. Det gick inte. Och det var ju en otroligt sorgsam period för oss alla. Alla runt omkring närmst var väldigt påverkade av att jag blev tvungen att bryta upp det liv och hitta en annan stig. Liksom. Mm. Men även om Kristoffer som jag då lever, han hade också relation. Och våra föräldrar som stod där och föräldrars tankar på hur ska det här gå? Det kostade så mycket. Vänner som, nu tar jag inte så mycket hänsyn till dem, men det var i alla fall väldigt många som tyckte och tänkte och kände. Sen var det väl mest barnen som fick den största utmaningen i att försöka förstå. För de ska ju fortsätta att leva med sin mamma.
Men för dem kan det inte ha spelat så stor roll med åldern, eller gjorde det det?
Mm.
Tyckte de att de var väldigt nära honom i ålder? Eller?
Ja, det var de ju. Anton är ju 89, han fyller ju 30, så det är bara 5 år mellan dem. Så det är klart att det blev ju väldigt jobbigt att konfrontera det. Men nej, det var jättesvårt. Det var en väldigt, väldigt tuff period. Det var mycket många timmar av nätter och man funderade vad jag gjort. Och hur ska jag förhålla mig till alla de lögner som jag tvingades så hålla framför mig som försvar till det här livet som jag nu då valde att vilja leva.
Vad säger du nu? Vilka lögner var det?
Men jag ljög ju, jag var ju tvungen att ljuga om stunder som vi träffades eller känslor som jag hade, förtroliga samtal. Jag ljög ju, i och med att jag redan hade en relation så var ju lögnen den enda räddning liksom. Och det förstod ju barna till slut. När allting uppdagades så förstod de att jag hade ljugit.
Och samtidigt kan jag tänka mig då att mötena med Kristoffer, de var sannare än sannast då.
Exakt. Och det var ju därför som det inte gick att jag försökte, vi försökte att släppa och sa det här går inte, det här kommer att kosta alldeles för mycket. Och då försökte vi, men det gick inte. Jag är så glad för det. Jag är så glad för att det inte gick. För att det liv som jag lever idag, när de flesta sår har liksom läkt så man faktiskt måste förstå att livet är inget utstakat. Det är ju inte det. Jag har ingen aning om vad som händer mellan mig och Kristoffer. Jag hoppas ju innerligt på att jag ska få leva med honom och att det som han säger att han vill bara vara med mig. Men jag har ingen aning om vad som händer med mig eller med min kropp eller med mina barn eller med mina vänner. Så att det är ju, men med facit i hand så ska jag kunna säga att jag skulle vilja önskat att det inte hade behövt bli så mycket sår just då. Men om det är det som behövdes så, ja, då hade jag fått göra det igen.
Mm. Tycker du att du är självisk när du tänker så?
Ja, det är jag. Men jag tror att livet handlar om att jag måste vara det. Mitt liv handlar om att jag måste vara självisk. Och jag har levt så många år, så mycket i mitt liv av att ständigt göra avkall på mig och mitt. Och inte så att jag har lidit, men så att jag vet om att nu delar jag mitt liv med 4 barn och en relation och en stor familj med vänner i mitt jobb. I att vara skådespelare, det är klart att jag kompromissar hela tiden. Så att det är det största själviska, mest fantastiska beslutet jag har tagit.
Jag vet att de gånger som du och jag har talat med varandra, då har du alltid pratat om vikten av barn.
Mm.
Fast dina barn, 3 har flyttat hemifrån och 1, den fjärde, är på väg.
Ja, och det är en sån otrolig sorg. Nu tror jag att jag sörjer Nora, som min yngsta heter. Hon är 15, fyller 16 i år och hon har sökt ett gymnasium som ligger ute på öarna där jag egentligen kommer ifrån, ett seglande gymnasium. Och kommer hon in på det och flyttar dit så kommer det att vara en stor, stor glädje. Men en sorg i mig, för att det är första tecknet på att hon kommer också gå. Vet, har man fyra barn och första går så kan man tycka att det är okej, jag har ju tre kvar. Och går andra så är det ganska gött också. Den tredje funkar ju, men den fjärde går, då har de alla fyra lämnat. Och det är så jobbigt. Jag har sagt till Kristoffer, du måste hålla i mig alltså, för det här kommer jag... Jag har inte fattat hur sorgligt det är när alla säger att nu har barnen flyttat hemifrån. Ja, det är ganska skönt ändå. Men nu börjar jag förstå. Nu börjar jag ana vidden av att omformulera sitt liv.
Ja, alltså, då är du ju inte mamma på ett lika självklart sätt längre. Eller?
Nej.
Eller det är du ju för alltid ändå.
Men ja,
vad är skillnaden då?
Jag tror skillnaden är just det som jag upplevde igår när jag höll på att pula i trädgården. Vilket är min stora passion liksom. Jag hade så en skön dag. Och så plötsligt mitt i det så hör jag någon som kommer ifrån bakvägen då. Hej mamma! Och den där looken liksom. Hon kommer promenerandes över altanen med skolväskan. Och håret så här lite skönt uppsatt. Och tittar på mig, kommer fram och pussar mig och säger. Hur mår du? Bra. Hur är det med dig? Hur gick det? Det är det där. Det är som den här vardagliga kontakten. Och sen så går hon upp på sitt och så fortsätter jag och sen så säger jag, ska vi fika? Så kommer hon ner. Det är det enkla varandet. Man kan återkoppla till varandra och bara veta att det är hon och jag och Kristoffer. Men det är mitt barn och jag som varje dag får liksom återkoppla till vår relation.
Mm. Men dina föräldrar då? De är fortfarande i livet?
Ja. De är väldigt mycket i livet, förvånansvärt mycket i livet. De är ju 77 år. Men de bor ju ute på Hälsö. Och jag har lite dåligt samvete för jag kanske lite... Det går för lång tid mellan att jag ringer. Jag förstår ju varför min pappa saknar mig att ringa. Jag måste tänka på det oftare för jag vill ju inget hellre än att... vara i hans och mammas närhet. Jag älskar mina föräldrar. De har gjort så fantastiskt och så mycket gott.
För dig eller?
För mig, för våran familj, för min familj. Men jag kan bara prata utifrån mig för vi känner ju våra föräldrar på olika sätt. Mm. Beroende på vem man är syskon. Men de har stöttat och funnits nära på olika sätt. Min mamma, hon är en praktiskt lagd kvinna som har en enorm styrka av att liksom pusha, leda. Hon är humoristisk, hon har galghumor, hon är kraftfull. Men hon går inte så djupt ner i känslan. Släpp det där nu Maria. Du måste tänka på det. Och var nu, alltså hon är en väldigt ovanlig kvinna med alla de chakran eller alla de känslor liksom, lägen som vi kan gå in i. Medan min pappa... Amen. Och då, då går han in i min känsla liksom. Antingen kan han bli urförbannad på en orättvisa som jag blivit drabbad på, eller så blir han fantastiskt lycklig. Alltså så de kompletterar varandra. Mm. Så om jag vill ha någon som bara balanserar upp mig lite grann, så ringer jag till morsan och snackar med henne. Men vill jag ha någon som går in totalt i känslan och blir mer förbannad än vad jag är över någonting, då ringer jag till pappa.
Hur länge har de varit gifta då?
I alla år. De gifte sig när de var 19, 20. Det där var ju också en svår grej. Att inför mamma och pappa visa att jag inte klarar det. Liksom, av. Så tänkte jag då.
Ja, för det undrar jag. Det säger du, jag klarade inte av vad? Att hålla äktenskapet levande. Är det fortsättningen på den meningen? Eller?
Ja, jag klarade inte av det som ni har klarat av. Och det jag njuter av. Det jag kan... Varje sommar som vi har sommarfest eller när vi har påskaftonfest eller när vi firar jul ihop och vi sitter där på långbordet, jag och mina tre bröder och alla våra unga, vi har många barn allihop, och så slår pappa i glaset eller så sätter han sig och spelar dragspel och berättar och är kärleksfull och morsan, hon har bakat julbrödet, alltså det är en väldigt fin sammanhållning i min familj. Jag kan bara gråta över det, bara tänka på det nu, över att jag inte ska ge mina barn det, att vi sitter där vid bordet och håller ihop. Det tycker jag har varit jobbigt, att jag inte lyckades att hålla ihop inför mina barn och mina föräldrar, att också kunna göra de här julaftnarna och semestrarna ihop. nu barnen har fått ta jävligt mycket smällar i att packa väskan och vara varannan vecka. Men det är 10 år sedan. Och jag ser att de har gått igenom det här med en erfarenhet rikare. Allting är förlåtet. Och som min näst äldsta son, han sa till mig i samband med en intervju med en annan kvinna. Hon uttryckte sig, Maria, du lämnar ju din familj. Bla 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 och så. Och så ringde han till mig och sa så här. Mamma, du får aldrig låta någon formulera sig på det viset. Du har aldrig lämnat oss. Och det tyckte jag var så fint. Jag har aldrig lämnat dem. Jag lämnade deras pappa, men jag lämnade inte dem.
Det är svårt med avsked.
Ja, det är det.
Oavsett om det är en själv som väljer att gå eller om det är den man är tillsammans med.
Ja, men det blir ju, jag tycker att jag har utvecklat en större, jag är inte lika dömande som jag var innan min stora liksom, vändpunkt i livet. Jag tycker att jag har skaffat mig en större ödmjukhet inför människors olika val och att inte skuldbelägga bara för att det är en som går. Utan det finns ju två sidor och jag kan ju själv se vad mitt liv har fått för kvaliteter nu. Hur jag mår och vad jag kan agera utifrån, vilka förutsättningar jag får. Så att man ska våga skiljas. Om man behöver. Jo, men jag tror faktiskt att vi är extremt rädda av att lämna någonting och att man krampaktigt håller fast. Och jag tror inte barn blir lyckligare av det. En relation bygger på att den fungerar. Och gör den inte det utan en får stå tillbaka. Eller då är det bättre att barnen ser att nu fick mamma flyga vidare och... Det är också ett rättesnöre i livet av att våga kolla om gräset är grönare på andra sidan. Faktiskt.
Att våga kolla?
Ja. Det är sånt, jag tror att det där är något svenskt, att inte, gräset inte grönare på andra sidan. Jo, det kanske det visst är. Och, det måste man, och är det inte det så det är det jävligt bra att vara där och kolla, eller hur?
Ja. Men är det passion där? Beskriver du det som passion eller beskriver du det som djup kärlek?
Alltså, vad bra. Jag skulle säga att det är djup kärlek. Passion för mig är någonting annat. Det är liksom någonting som blossar upp och som kan vara destruktivt om passionen inte blossar hela tiden. Då kan den bränna neråt och utåt. Jag upplever djup kärlek. Jag känner mig djupt, djupt sedd. Ärligt bemött. Någon som skalar av mig det jag trodde att jag skulle behöva vara. Och någon som ändå lyfter upp det där lilla skröpliga och säger det här är det vackraste som finns. Du menar att du är det. Alltså det är väl djup kärlek. Mm. Och det är inte det som att jag älskar dig. Utan det är verkligen det är som att man har fått landa i någon som faktiskt vågar och vill se innanför och bortanför.
Det finns ju de som säger att man ska vara jäkligt medveten om att man väljer varandra varje dag.
Ja.
Och att faktiskt notera att det är ett aktivt val man gör i relationen.
Mm. Jag har inte tänkt så förrän jag själv valde nytt. Liksom. Mm. Då förstod jag att jag hade ingen aning om att jag skulle skilja mig. Aldrig. Jag vet till och med att sommaren innan jag åkte till Värmland så hade vi någon fight, jag och min före detta. Och då frågade något av barnen, så som barn frågar, ska ni skilja er mamma? Nej, aldrig. Jag skulle aldrig lämna pappa. Eran pappa. Så man har ingen aning om vad som händer. Och det är liksom fantastiskt och samtidigt ganska kusligt. Men jag tror att det jag har lärt mig är att ha respekt för sig själv och det man känner, men också att för livet och att dess outgrundlighet och att våga bekräfta det man känner när man känner. För rätt som det så kommer en dag då man känner något helt annat och då står man där och tänker, jag skulle ha sagt, jag skulle ha vågat liksom.
Alltså när vi pratar nu så pratar du mycket om liv och att vara levande.
Mm.
Hur ofta tänker du på motsatsen?
Mycket ofta. Usch. Och det har kommit nu faktiskt. Det har kommit väldigt nyligen. Min Kristoffers pappa dog för 2 år sedan och då började det väldigt starkt. Han var ju liksom, han var ju bara några år äldre än vad jag var. Och vi var väldigt, väldigt nära, Glenn och jag. Jag kan säga att hade det inte varit för Glenn så hade jag nog inte riktigt vågat. Pappa Glenn och mamma Elisabeth, de var ett oerhört stöd i detta att vi skulle våga. Och Glenn var en mental liksom, mentor för mig. Han kunde ringa ibland och hallå där tösen, kunde han säga. Hur är det nu med dig? Och så. Fantastiskt. Och när han dog så blev det väldigt påtagligt just med döden. Jag har inte haft så mycket död runt omkring mig, och många som har dött har dött på grund av ålder. Jag har inte haft så mycket grymt där människor dör av sjukdom och tidigt. Men jag tänker på det dagligen nu.
Gällande dig själv eller gällande dina nära? Eller?
Mycket gällande mig själv och min mamma och pappa. Och mamma vill inte att jag ska hålla på sådär, för hon säger att du får inte gå in i det, för att du oroar dig så mycket för mig så jag känner mig, du får mig att känna mig gammal, säger hon, 78 år gammal. Ja, men jag blir orolig. Men det behöver du inte. Hon är ju rationell liksom. Du behöver inte prata med mig med oro, för att då gör du mig äldre än vad jag vill vara. Så, nu är det bra. Så att hon får mig att skärpa till mig, men jag kan inte hjälpa dig. Jag har ju min pappa i mig också, så jag tänker mycket på hur ska det gå? Hur ska det bli? Eller... Och varför är jag den som ännu inte har drabbats av någon sjukdom? Varför är jag så privilegierad så att jag bara får fortsätta att leva och mina barn får det bra? Och jag vågar knappt jinxa och säga det här, ärligt talat.
Jag tar ju trä här då.
Ja, vad har vi det någonstans?
Ja, vi bor där.
Eller, men förstår du? Jag tänker mycket på döden. Och jag tänker mycket på åldrandet också. Och sen så kan jag lika gärna swipa över, så att jag har ändå att våga vara levande liksom, i livet som den starkaste drivkraften. Min nyfikenhet och lekfullheten och allting är möjligt. Det finns inget omöjligt, hela den där. Men jag tillåter mig faktiskt mer och mer att också reflektera över att det där finns och att det kommer att hända. Liksom. Det är inte om, utan det är när.
Och då påtar du i trädgården då, antar jag?
Ja.
Som en tröst?
Ja, jag påtar i trädgården, jag samlar barnen och gör utflykter. Sitter och spelar kubb eller sitter och snackar. Jag har precis blivit farmor, Anton har fått barn. Och det ger ju också en väldig sorg, för att det påminner mig om livets förgänglighet och att livet går vidare oavsett vad jag gör idag. Det är också en märklig sak.
Men borde inte det vara en tröst i det?
Jo, men den trösten går hand i hand med insikten om att jag kommer inte uppleva hans barn. När jag ser mina barn växa upp och plötsligt blir min son, han blir pappa. Då blir jag påminna om att jag också ska bli gammal.
Men har du pratat med dina föräldrar om det då? För de blev ju också mormor och morfar när du fick dina barn.
Ja.
Har ni pratat om det några?
Nu kan jag fatta det mer när jag plötsligt får ett litet barnbarn. Då kan jag förstå vad det är de har gått igenom. Men som sagt, min mamma, hon är en praktisk och en väldigt klok, skön person som hjälper till att inte ta saker för djupt. Så jag har inte lärt mig av min mamma att sörja att barnen går. För det såg jag inte att hon gjorde. Hon sa såhär, men det blev väl härligt för er. Alltså hon har en fantastisk livsinställning.
Hon är osentimental.
Osentimental. Hon är väldigt osentimental. Sen så har jag väl utrustats med dåligt samvete i alla fall. Men jag kan förstå idag, och jag förstod när jag fick egna barn, vad min mamma har gjort för mig. Och saker som hon har missat förstås. Men just att få barnbarnperspektivet, det är så nytt för mig, men jag kan ändå förstå vad det är de väl måste, framförallt min pappa. Jag tror min pappa tänker mycket, mycket mer på döden som något som ger honom sorg än vad min mamma gör. Och det handlar om att hon är en människa som förhåller sig mer praktiskt. Ja, så är det, men jag ska inte dö nu, säger hon. och ser glad ut.
Nej, det är bra, säger jag.
Ja, osentimentalt.
Ja, alltså, jag skulle önska lite mer ibland att jag är lite mer osentimental.
Nej, alltså jag bara tänker på min dotter Bonnie, jag tror. Hon är ju otroligt osentimental. Nu plockar hon ihop sitt slott här och sina Playmobil-figurer, för hon tyckte inte hon behövde ha det längre då.
Nej.
Nej, man behöver inte reda.
Vad hände med dig då?
Nej, jag blev ju helt förstörd.
Ja. Så roligt.
Jag var ju helt förstörd. Ska det nu? Och nu har hon tagit alla gosedjuren och lagt nu i en stor väska.
Men åh, vad sorgligt.
Ja, det är jättesorgligt. Hon märker ju det att jag blir sån där. Hon, så att jag får ju försöka, det är jag som måste skärpa till mig. Om hon vill sälja sina grejer eller inte spara till sina barn eller så, då får jag ju... Det är ju hon som bestämmer.
Nej, men det är ljuvligt. Men det är bra. Men så man kan ju göra så här när man hjälper barnen att rensa och förstå att vissa saker har ett visst värde. Vi brukar ha tre lådor, liksom, eller tre kassar. En som går på loppis eller som skänks till de fattiga. Liksom, eller vi har många som vi skänker till. En som slängs för det är trasigt och där finns liksom inte någonting. Så. Och en som åker upp på vinden. Och den där lådan som åker upp på vinden, den är jätteviktig att den får vara med på vinden.
Jag har på vinden.
Ja, jag fattar.
Vad tror jag har på vinden? Jag har kartonger där jag ändå liksom har skrivit så här, vad står det nu då? 50-70 cm lång.
Är det sant?
Ja,
har du så
75
mycket?
Till 90.
Nej, men åh, Lotta,
är kartonger överallt?
Menar du det?
Det är bedrövligt. Och sen i ena hörnan så står det en spelsäng. Nej, men du vet.
Men du, det här går ju inte att ha det så här. Vänta nu till Bonnie får barn själv. Hon kommer älska din 50-65 cm lång låda.
Jo. Men jag har faktiskt gjort en speciell låda där jag har lagt saker som jag definitivt tycker att hon ska ha till sitt barn.
Ja, men det är underbart. Mm. Det gjorde inte jag.
Varför det?
Nej, visst är det dumt. Jag hittade ett par byxor som min mamma sydde till Anton när han var liten. De var aldrig använda, därför blev de lagda i en hög. Så jag har ett plagg till vardera barn. Och nu när Anton fick sin lilla son Konrad, det var med sån glädje som jag kunde ta med mig de här byxorna som Antons mormor då hade sytt, som jag kunde ge. Så att du ska vara jätteglad över din kartong med 50-65 cm långs.
Min kartong? Mina kartonger?
Ja, okej. Okay. Men det är ju olika storlekar också. Det får du tänka på.
Nej, men sen har jag ju kartonger med mina grejer från när jag var liten som mina föräldrar inte längre vill ha kvar hemma hos sig. Så det fyller ju andra halvan av det här vinstförrådet.
Men vad är det för något i
de kartongerna? Det är spel och allt möjligt. Spel framförallt. Som jag borde egentligen spela med min dotter nu. Men de står liksom längst in där.
Men kan du inte gå upp på vinden och kolla lite grann och plocka ner? För det kan vara sånt som du kommer att tycka att det här är jättemysigt. Jag säger inte att du ska slänga. Jag gör faktiskt inte det.
Jag önskar att du gjorde det, men det gör du inte.
Jag gör inte det, för jag tycker inte att man ska slänga.
Hej, jag heter Lotta, jag är hoarder. Tjena, hej. Jag har ett gäng saker hemma.
Nej, är du hoarder?
Nej,
ärligt talat.
Jag har väldigt svårt att slänga saker, jag är för sentimental. Mm. Det är det som är mitt problem här. Mm. Mm. Men du, jag tänkte på det så. Du sa att du tycker om att ha kontroll.
Mm.
Och då är det ju inte så konstigt att du någonstans faller för den här Kristoffer. För där är det totalt utom all kontroll.
Mm.
När de känslorna kom där. Mm. Fast det borde ju inte ha funkat då. Men det kanske var just därför det funkade.
Jo, men grejen är att jag längtar efter att släppa kontrollen.
Mm.
Jag går ju igång på i mitt jobb när jag kan förlora kontrollen. Jag vill inte ha kontroll i mitt jobb. Ja, i slutresultatet och när man jobbar med en annan värdelös regissör som inte har koll på det han eller hon säger. Då måste jag ha kontroll och ett starkt liksom, tredje öga utifrån. Men i mitt privata liv så har jag nog blivit satt till att hålla kontrollen, styra båten och ta tag i oförrätter och för att så såg min relation ut. Jag har varit den drivande, den kraftfulla, den tongivande och den som har iscensatt de stora barnkalasen och festerna. Och alltså jag har varit väldigt... Men någonstans mitt i det så längtar jag ut. Jag älskar ju när någon annan tar över kontrollen och låter mig få vara den som bara, va? Ska vi ha det nu? Ska vi gå dit? Vad roligt, visste jag inte.
Men då måste man ju tillåta det också.
Ja, men jag är bra på att tillåta det. Oftast. Ja. Men det där är något jag får träna mig på. Också med en människa som oavsett ålder så har han inte samma erfarenhetsbanker som vad jag har. Han har andra erfarenhetsområden där jag står som liksom noll. Men i vissa lägen när våra hjärnor möts och jag tänker, fast det här vet jag ju för helvete. Jag har levt 21 år längre än dig. Det är klart att jag fattar att gör man så här med gräsmattan så kommer inte gräset. Men jag tycker om att förlora kontrollen. Jag tycker om att låta någon annan som har god smak, i detta fall min käresta,
att leda mig rätt. Liksom.
Hur var du när du var 13?
Ungefär som nu. Fast jag tycker att jag är vackrare idag. Jag vågar titta på mig själv och säga att vad fin jag är. Vad vacker jag är nu. Det var jag säkert då, fast det var ingen som hade sagt, och då hade jag inte tänkt att våga säga det till mig själv heller. Men jag var nyfiken, jag var glad, jag var utåtriktad, jag ville mycket, jag var orädd, jag älskade teater, jag ville bli skådespelare. Jag hade bra kontakt med min mamma och min pappa, jag vågade prata med dem om allt. Jag hade en pappa som pussade på mig, jag vågade pussa på andra. Problemet var att ingen ville pussa på mig mer än min pappa. Liksom. Jag var rödhårig, fräknig, jag hade tandställning, spelade fiol och finnar och inga bröst. När jag var 12 år så mobbades jag ordentligt.
Bodde du på en ö där?
Ja, då bodde jag på en ö.
Och då går det inte att komma någon annanstans. Gå därifrån då, då får du ju stå där.
Ja, man fick simma liksom. Nej,
men det är ju hemskt. Det kan ju inte ha varit så stort.
Nej, eller? Det var framförallt hände det. Jag flyttade från en liten ö till en ännu mindre ö. Och den flytten gjorde att jag hamnade bland nya människor som inte visste vem jag var. Så min energi blev nog farlig och de blev rädda. Och då reagerade de att frysa ut. Men,
hur många var ni i klassen?
Vi var 16 stycken, men det var B-form, så vi var en 5-6a. Och jag gick i femman och de var några som gick i sjätte klass också. Så vi var 12-13 år. Då.
Så vad gjorde de?
Nej, men jag märkte ganska snart så fort jag kom till klassen att de var skeptiska, dryga, flyttade bänken, ville inte sitta bredvid mig, skickade lapp. På den tiden skickade man ju lappar, man ringde telefon och skickade elaka sms. Man var inte med i någon WhatsApp-grupp där det snackades skit. Då var det lappar, blickar, och till slut en morgon så var det en annan rödhårig tjej som kom fram till mig och sa: Maria, nu ska de slå dig. Och då hade de bestämt sig för att gömma sig i en sorts korridor mellan 3-4ans klassrum och 5-6ans klassrum, där rytminstrumenten låg som vi hade på musiken. Och så hade de tagit rytminstrument, och de kan ha varit en 20 pers kanske. De hade plockat de mest rädda med sig från 3-4an och så i 5an och 6an. Då hade de rytminstrument, och så gick de där och slog mobbad, dong, 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 mobbad, dong. Och så gick de med en ring runt omkring. Och sen så började de att slå på mig. Och det är märkligt konstigt, för att det var ju ingen lärare som överhuvudtaget hörde eller såg detta här. Utan
hur är det möjligt?
Hur är det möjligt? Och sen hade vi en lärare som kom in som fick syn på det här, som säger: nej, men hallå, vad är detta för något? Lägg tillbaka rytminstrumenten, nu börjar vi. Inget snack, ingenting. Den som agerade på det var att till slut så berättade jag för mamma och pappa. För att på den tiden så var det nog också så att jag såg att jag såg lite annorlunda ut. Jag kände att jag var annorlunda. Jag var glad, jag var så nyfiken och så på och så öppen som min mamma och pappa hade lärt mig att få lov att vara. Så att när jag kom till det slutna öns klass, så blev det ett hot. Och så jag trodde att jag gjorde fel i att vara glad. Trodde att jag gjorde fel i att ta initiativ och säga: ska vi inte ha klassens timme, eller jag kan svara i telefonen, eller jag kan koka kaffe på lärarrummet. Du vet, det var liksom bara, du vet, de hatade ju det. Så att när pappa förstod det som hade hänt, så tog han tag i det där och körde ner till centrumet på ön, som var väl en busshållplats liksom, och tog tag i dem som han hade förstått var ledarna för killgänget och flickgänget, och sen så läste han lusen av dem. Det blev lite bättre, men det är faktiskt det är nog det som jag burit med mig i livet, som jag har haft svårast för att förlåta och glömma. Det har suttit som en tagg i mitt hjärta så länge. Och jag vet att jag backade många, många år på att göra de här återträffarna i klassen. Och så gick jag med på en återträff för några år sedan. Och jag var så nervös. Jag var så fruktansvärt nervös. Och så gick jag dit och då var jag var ju etablerad skådespelare, så folk visste ju vem jag var. Och jag bara hade stirrat mig blind på de här fåtalet personer. De enda jag letade efter, det var ögonen och ansiktet på de som hade varit mina plågandar. Och så såg jag inte alla andra som hade varit så sköna och så goa och så underbara som jag träffade på högstadiet från Öckerö och Hönö och så.
Men de där som hade mobbat, då såg du dem till slut? Eller?
Ja, en av dem var där. Två. Ja, det är grymt att säga, men jag känner fortfarande ingen respekt för dem. De har aldrig tagit ett initiativ att erkänna eller säga eller någonting. Det är bara tystnad. Det är hemskt, va? Då jag bor ju fast, jag är 56 år, jag borde ha släppt det där för länge sedan. Men att veta om att det där är tillkortakommanden, unga som allierar sig i någon sorts grupp och ger sig hän åt något som man tror ska vara. Men det spelar ingen roll. Tjejer, killar som upprätthåller en mobbningssituation lite för länge, för de hade chansen att backa. De hade möjligheten att reparera det där, men de gjorde det inte.
Ska vi ta fram snabba här, tycker du?
Ja.
Mm. Humor eller drama?
Måste jag svara antingen eller på det där? För mig är det både och. Det finns inget som är drama utan humor. Inget humor som utan drama. Annars blir det inte humor.
Trädgård eller sänghalmen?
Jag hör nästan inte. Sänghalmen. Absolut.
Sally eller Maria?
Ja, Maria. Men Maria älskar Sally då.
Ung eller gammal?
Ung.
Huvudroll eller biroll?
Huvudroll. Självklart.
Hur väljer du vilka roller du vill spela? För det är ändå ganska starka kvinnor, eller i alla fall personligheterna är starka.
Mm.
Även om de kan visa sig vara bräckliga.
Mm.
Förstår du vad jag menar?
Mm. Alltså, det är lite blandat, men den bästa triggern för mig att gå igång på ett projekt, det är när jag läser antingen pjäsen, manuset, eller träffar personen som berättar om det och jag börjar svettas. När jag får sån här jättearmsvett, då känner jag att det här är någonting som jag inte riktigt har kontroll på. Och jag är en människa med behov av att ha kontroll i mitt hem, med mina nära och med tider och med ordning och reda och liksom sådär. Men mitt jobb, det är där jag släpper kontrollen. Och när jag märker att här är möjlighet för mig att gå in i något som jag inte kan styra över. Så då är det oftast karaktärer som har det dubbla i sig. Där jag känner att här kan jag jobba med motsatser. Att det är en otroligt oförmögen, ofri människa som har gått i låsning. Som jag sen kan se att hon luckrar upp det där och nu kan hon bli fri och sen klarar hon sig. Fast med låsningen, för hon är ju fortfarande samma person. Den utvecklingen är ju fantastiskt rolig att få göra som skådespelare. Mm. Eller när det är någonting totalt mörker. När karaktären är en sån totalt destruktiv karaktär. Och att då se hur kan jag lyfta det där så att folk kommer kunna garva åt det som de sen gråter åt. Enkelt sagt, jag väljer de sammanhang, de människor runt omkring mig när jag blir uppbjuden och de roller när jag känner att det här har jag aldrig gjort förut. Jag tycker det är spännande att göra sånt som jag inte tror att jag ska klara av.
Mm. Vilken roll längtar du efter?
Alltså det är en sån bra fråga och samtidigt helt hopplös att välja eller att säga, för att jag tycker jag har fått gjort de flesta rollerna. Nu har jag ju min farmors roll och det där att få kanske gå in i en annan sorts mammaroll, och jag ska få bli fru. Det är en fantastisk roll, tror jag. Och jag lever ett gott, jag får vara trädgårdsmästarinna rollen. Och skådespelat har jag fått utmanats i så mycket. Men själv, för att vilja fortsätta som skådespelare, så längtar jag efter den sortens kvinnogestalter som går på djupet, på allvar.
Du, när du tittar i din, på ditt arbetsschema så kommer Om att våga flyga, det blir en fortsatt turné i höst. Mm. Och så ska ni filma fortsättning då på bröllop, begravningar och dop.
Ja, precis. Mm. I augusti.
Och sen, vad är de hemliga projekten? Berätta för mig.
Nej, men det är så hemligt. Det är det. Och sen ska jag göra en spännande scenproduktion där jag inte ska spela kvinna, ska spela man.
Jaha. Hur tänker du dig då? Alltså, vad ska du heta, tycker du?
Jag heter redan.
Ja, men om du skulle vara man med mig här, vad vill du heta då?
Jag skulle heta... Nej, men Bert, min pappa heter ju Bert, så det kanske blir något. Nej, jag vet inte, men det är spännande att se vad...
Alltså, det är kul att se hur du är då.
Ja.
Mm. Vad ska du använda dig av då? Ska du använda dig av dina fördomar om hur mannen är, eller ska du göra någon egen slags typ av man, eller är det redan bestämt?
Ja, alltså, det här är en man som har funnits, så det är en man att gestalta som finns. Som är liksom, men jag tror att vad jag måste göra, det är väl att förstås göra ett gediget rollarbete på vad är den här mannen, var kommer han ifrån, vart är han på väg, vad vill han och varför. Liksom. Jag skulle önska att karaktären som jag ska spela har de här lite kortare tankeleden. Fast å andra sidan så är det inte... Skulle kunna tänka. Alltså, och det är någonting som skulle vara kul om texten är skriven sätt.
Så ska jag banne mig börja tänka mer.
Kortare.
Ja, tänka kortare. Ja. Vad skönt det vore.
Ja, så otroligt härligt. Ja. Och så låta den andra som då inte vet om att tog meningen slut där. Då, den står ju och tänker, är det fel på mig nu? Och det var precis det han ville uppnå.
Ja. Ja.
Jag ska vara lite man. Den nästa fråga ska vara man.
Ska du vara man?
Mm.
Ja. Hur blev du du?
Hur blev du du? Eller hur menar du?
Ja, hur blev du du? Den skulle jag egentligen ställa till Maria, men nu är det ju Bert som sitter där, så jag vet inte hur det blir då.
Ja, det är långt att säga, men det är svårt att säga. Hur menar du? Vad menar du med hur är du du?
Hur blev du du? Hur blev du Maria? Mm. Den Maria som är idag.
Mm. Nej, man blir liksom. Det finns inte så mycket att säga om det.
Är det mannen nu som pratar?
Ja. Märkte du vad tråkigt det var? Märkte du vad tråkigt det blev?
Skittråkigt. Jag tänkte, det kan ju inte vara på riktigt.
Nej, jag vet. Nej, men så bra jag spelar det.
Ja.
Ja. Ja. Ställ frågan till mig, så ska jag vara Maria nu.
Ja. Maria, hur blev du du?
Alltså, jag tror att jag blev jag för att jag växte upp på en ö nära havet. Och, nej, men på riktigt. Nej, men nu är jag verkligen jag. Hur jag blev jag? Jag tror att jag blev jag genom att jag faktiskt växte upp med en mamma som var just det jag har beskrivit, som inte skapade den här skulden utan skrattade åt mig som flicka när jag gjorde mina hys, som tyckte att jag var rolig och härlig och skön, och en pappa som vågade pussa och visa sina känslor och sa att jag var det finaste, jag var prinsessan i hans liv. Och sen så bodde jag ganska kargt med havet och horisont och framåt. Och det var inte en massa träd som skymde ett mörker. De här öppna, möjliga horisonterna. Somrarna med mamma och pappa och mina tre bröder som vi seglade. Vi knörde ihop oss i en båt där det inte fanns mer ett litet tranga kök. Och så låg vi tätt i förpiken, jag och två bröder, längst fram. Och vi låg så tätt så att vi rörde på oss och fick vi vända på oss samtidigt. Och så bakom vid mitt huvud så låg min pappa på den sidan och min mamma på den sidan. Och så låg min minsta lillebror på durken emellan. Och så levde vi tillsammans, tätt ihop. Vi var tvungna att kompromissa. Glädjen blev allas. Diskussionerna blev allas. Jag kanske romantiserar lite grann, men det är det jag känner som min starkaste ryggrad tillsammans.
Din nuvarande man, din blivande make, Kristoffer, 10 år. Är det så länge ni har varit ihop?
Mm. Det är 10 år. Det är 10 år sedan vi träffades. Kan man säga. I september är det 10 år. Det är inte 10 är liksom raka, självklara år. Men vi tittar på vad andra säger. Vi måste räkna det. För att det var inte lång tid från det att vi möttes som vi kände att vi hörde ihop.
Det var ju lite sådär tufft. Jag antar att det var lite grann som Camilla Läckberg har pratat om. Har du pratat med henne någon gång?
Nej, jag har faktiskt inte det.
När hon blev ihop med sin Simon där så var det ju många knepiga reaktioner på det också. Barnarov och sådär.
Ja, nej men det var ju väldigt, väldigt smärtsamt i och med att det var så pass många år och man såg väldigt tydligt på att jag var äldre. Så det var många gånger som man fick hålla ihop sig själv för att inte känna att man var vidrig eller äcklig eller oseriös och sexistisk. Nej, men att man, bilden av en äldre kvinna som går igång på en ung man, det är ju för att det är en sexuell sak. Nu lämnar hon sin äldre man och så ska hon träffa någon ung som ligger med henne lite mer intensivt i passion. Och det var så lite utav det som var drivkraften in i mitt liv med Kristoffer. Men det vet man ju inte om. Det var det jag möttes med. Att jag ren svenska, att jag ville knulla något som var ungt och läckert. Lammkött fick jag höra. Att jag hade skaffat mig lammkött. Idag, antingen ser jag inte kommentarerna, hör de inte brickarna eller vad det nu är, för att jag upplever inte. Men, och faktum är att det är väldigt sällan som vi går in i affärer, får kommentarer om att alltså, du har mamma med dig idag, eller är det till din son du ska köpa nu? Eller?
Men har det varit så?
Ja. Och det var jättejobbigt i början. Ibland gick vi ut tillsammans när vi också hade det svårt. Alltså, det var inte lätt att förstå att den här kärleken var djup och att det inte gick att gå ifrån den. För att det var gånger då jag också trodde att det här hade med någonting annat att göra. Och han trodde att det också hade med annat att göra. För att vi fick kommentarer från nära om att går du igång på äldre eller? Han fick också de kommentarerna. Det var inget kul att höra det. Nej, jag har gått igång på Maria som människa. Det kändes pretentiöst och det var svårt att bryta igenom.
Jag tänker bara att det är ju väldigt lätt att det blir sån press och stress utifrån på en relation som ser annorlunda ut.
Ja.
Men lyckligtvis så har det här kanske fört dig närmare varandra.
Ja, jag tror det. Jag tror att vissa gånger har den andras rädslor som har kommit uttryckt i ett sorts förakt, avsky, har gjort att vi har vänt oss mot varandra med större liksom, styrka. Och att vi har sett på varandra, det här är inte sant. Så. Men det har också funnits gånger då vi har varit osäkra. Och där både Kristoffer och jag har liksom inte vågat med varandra. På grund av att det var förknippat med så mycket. För Kristoffer var ju dessutom, han gick in i en relation med 21 år äldre kvinna, etablerad karriär som skådespelare. 4 barn, varav det äldsta barnet är 5 år yngre än honom själv. Så vi hade några år också när vi fick ifrågasätta, vad vill vi? Vill vi det här? Är det så här? Och ja, vi ville. Och vi vill det här.
Svaret är ja på
svaret
den frågan.
Är ja. Ja, nu är det definitivt ett ja.
Gick ni i terapi förresten för att fixa ert?
Jag själv gick i terapi.
Men inte du och Kristoffer?
Jag måste ju, i vissa perioder är ju så där, gjorde vi det? Nej. Vi gjorde inte det. Men jag ändrar nog min uppfattning om terapi också. Jag hade några riktiga tofflor till terapeuter, kan jag ju ärligt säga. Till slut hamnade jag hos en kvinna som jag blev kvar hos ett par gånger tills jag kände att nu har jag fått erkänna mig själv i mig själv. För jag tror att det var mycket min egna skuld över vad jag hade ställt till med som gjorde att jag mådde så dåligt. Och den här kvinnan, hon pratade med mig om att, Maria, sa hon, du är en människa som har en stor byrå. En del människor lever med lite mindre byråer, men du har en stor byrå. Och du har 24 lådor i din byrå. Och du har öppnat 21. Varsågod och öppna de 3 sista. Och när hon sa, varsågod och öppna de 3 sista, då kom jag ihåg att jag började gråta. Och då gav hon mig tillåtelse att öppna de där. Hon sa att de där andra byrålådorna, de har jag öppnat, vänt ut och in på, möblerat om i, dragit in och ut under tiden. Nu hade jag 3 kvar och de fick jag nu lov att öppna. Och med när den bilden
så kände jag bara så här att ja, det är nog det handlar om. Att jag måste tillåta mig själv. Det är inte kommentarerna i klädaffären eller en rädd mammas blick som säger hur ska det här gå. Eller en unge som säger nu är du inte min mamma längre. Som definierar mig. Utan jag måste våga själv och visa de här människorna då som blir rädda runt omkring. Ja, jag vågar och jag vill.
Och visa dig själv också.
Och visa precis. Mm. Min byrå är jag och nu öppnar jag vidare här.
Maria Lundqvist, tack för att du ville vara en stund bredvid Bromé.
Ja, tack för att jag fick vara det.
En av de första sakerna som jag lärde mig om livet var att man måste välja. Alltid. För det man gör får ju konsekvenser, även om man väljer att inte göra något alls. När jag var 11 år så skrev jag dikten Val. Ja, den var inte så lång, faktiskt bara 2 rader, men den var tydlig. Livet är ett val. Varför måste man välja hela tiden? Ja, det var det. Dikten lades i byrålådan och jag växte upp och försöker dagligen att göra rätt val. Mod är en egenskap som kan ta en människa långt, hur rädd man än är. Att vara feg är någonting annat. För mig är det att veta vad som måste göras men inte göra något åt det. Bara låta det bero. På ett sätt att ge upp livet. Ge upp sig själv. Nu har jag blivit gammal nog att förstå att alla mina drömmar inte kommer att uppfyllas. Men några har jag hunnit med på vägen och modigt mött. Och några finns ännu kvar. Där i framtiden som väntar bakom nästa hörn. Och man kan ju faktiskt också drömma nya drömmar. Oavsett vilken färg gräset har där på andra sidan.
Ja, alltså, sen jag var liten har haft 2 drömmar. Det är lite komiskt där. Men den ena var att spela förband till Iron Maiden. Den andra att vara sommarpratare. En har jag gjort.
Är det nu jag ska gissa?
Ja, det kan du göra om du vill. Men, nej, men det är, jag spelar förband till Iron Maiden har jag gjort. Både i Europa och i Kanada.
Var det någon tvekan där när du skulle vara förband?
Nej, men pirrigt får man väl säga. Alltså, man har, det är ju ett sådant band som... Jag som är född 73 är uppvuxen med hårdrock. Liksom. Spelar på stadion bland annat.
Ja. Vad heter bandet då?
Entombed.
Hur har du det med din magkänsla?
Ja, jag skulle vilja säga att den är bra. Men jag är nog inte så jäkla bra. Så här va, jag är så här. Som, nu säger jag inte att folk stöter på mig. Men om det skulle ske, nu är jag ju gift och så. Men när jag var ung. Jag har aldrig märkt om någon, låt säga tjej, skulle vara intresserad av mig. För jag har liksom inte... Jag är en känslomänniska men jag känner inte in sådana signaler kanske. Och då har man väl dålig magkänsla skulle jag säga. I alla fall i det avseendet.
Ja, ja, ekonomiska gånger då?
Alltså, om jag jobbar ju för kommunen va. Så jag är ju inte så här, jag jobbar ju inte för pengar. Alltså förstår du vad jag menar? Jag är ingen karriärperson. Jag har jobbat frivilligt 80% i ja, över 10 år nu eftersom jag har 3 barn och sådär. För att jag vill... Ja, var med barnen mycket så att jag har inte dragit något. Jag kommer nog inte skratta ihjäl mig när pensionen kommer om man säger så. Men det skiter jag i för att tala ren svenska. Det är smällan man får ta då, tänker jag. Men nej, jag är inte ekonomiskt lagd på något vis.
Hur är det med modet då? Vad tycker du är modigt?
Det kan vara så mycket. Modigt för mig är väl att våga stå upp för sig själv, sin omgivning. Våga säga ifrån när någonting är fel. Eller överhuvudtaget våga öppna sin röst. Ta ställning skulle jag säga är modigt. Ett mod. Sen är det modigt att hoppa från 10:an också. Men det vågar inte jag göra. Men det är en helt annan mod. Men om våga ta ställning och våga vara sig själv. Och våga ställa upp på folk. Och fan vara lite hederligt mänsklig bara.
Hur länge har du varit modig då?
Jag är modig i vissa sammanhang vill jag tro. Jag vill hoppas att det är det. Jag vill hoppas att jag är rätt skaffen så jag står på den svaga sidan.
Men om du... Titta på ditt liv då. Känner du att, och nu pratar vi om den typen av mod då, att det varit någon situation där du egentligen har varit lite rädd men ändå övervunnit den rädslan?
Ja, säkert. Men jag kan också tänka tillfällen när jag skulle vilja säga saker så här i efterhand och knutit näven i fickan och gränt mig för att jag att jag inte gjorde det. Det finns ju också, men det är för att man är mänsklig och är långt ifrån felfri.
Eftersom du har tre barn då, hur har du lärt dem att vara modiga?
Det är väl en pågående process skulle jag säga att lära barn.
Hur gamla är de?
Äldsta blir 14 i höst, mellanbarnet blir 12, minstingen blir 5. Med tre barn så måste man ju också lära sig att ta hand om sig själv, ta hand om varandra.
Men om man tre barn, då måste man också vara lite noga med sin relation, antar jag.
Det är ju det stora livspusslet, så är det ju bara liksom. Och både jag och min fru förvärvsarbetar så att säga. Men vi försöker göra så gott vi kan och ta barnvakt och bara få mikrodejta brukar vi säga. Men hon jobbar på Riksteatern så får hon lite så här förhandsvisning. Så har vi barnvakt i 2 timmar och springer och ser någon föreställning på vid Särgel där till exempel. Eller så där. Och vi hade faktiskt barnvakt för en vecka sedan och åkte till Uppsala och såg ZZ Top. Otroligt bra var det faktiskt. 50-årsjubileumet.
Det är därför du har skägg.
Det är för att jag inte har hår.
Ja, det är fint.
Ja, tack ska du ha.
Det finns ett talesätt som är gräset är alltid grönare på andra sidan. Hur tolkar du det?
I nuläget skulle jag säga att det inte är så. Så här, sociala medierhetsen gör att man ser alla andra ha det så jäkla lugna söndagsfrukostar med färska bär och skit. När det verkligen inte är så. För det är lika mycket smuts under deras matta. Men att man då lätt blir lurad att alla har ett bättre liv och där och kan knaka i sin egna uppfattning om sitt eget liv och så. Och det tror jag är en onödig risk. Jag menar, självklart ska man ju 1. Vårda sitt förhållande, 2. Inte vara ihop för barnen skulle enkom eller vad det än är. Men alla har vi liksom ovikt tvätt, så att säga. Så är det bara.
Mm. Här sitter du en helt vanlig dag. Är du semester eller?
Nej, jag är mellan 2 klientbesök inom mitt jobb så där. Så att jag satte mig och tog en liten paus och poddade lite.
Ja, nu poddar du här, för ja, nu kommer jag och poddhunden Jesper.
Ja. Hej Jesper. Jesper. Nej, Jesper inte. Cocker Spaniel, nej?
Ja, delvis.
Ja.
Nej, men jag går väl vidare med honom nu då.
Gör det.
Så får du lyssna klart på din podd.
Det ska jag göra.
Och det är också dags för mig att säga hej då till er som lyssnat. Ni hittar mig på Facebook, Lotta Bromé Official, eller på min hemsida lottabromé.com. Och bredvid Bromé finns också på Instagram. Tipsa gärna vänner och bekanta. Och tills vi hörs igen, lev väl!
Tänk en byrå med 24 lådor, Lotta. Det är en ganska stor byrå. Han har sagt 5, så hade man känt, ja men det har väl...
Men det är sådana smålådor måste det vara.
Ja, kan vara lite små, ja. Dubbla du vet, ja. Så här, ja. Dubbla och kanske sådana tunna som man knappt bara kan lägga några papper i. Du vet sådana här arkivering, det kanske var en arkiveringsbyrå och så. Mm. Men jag fick en tydlig bild i alla fall.
Vilken färg är det på den där byrån?
Alltså jag har bara sett den som trä, så där björk, okay. Björklackad, men det låter ju som en väldigt tro. Det är ingen byrå jag skulle ha hemma. Jag skulle nog ha med sen.